And we go into a new year. We're into something new. We know we're on the right way. This is the road we have to do. Sometimes more, sometimes less. Without the times of no, then ever there'll be times of yes. Time will heal, Angelina. There are moments when the words are not enough, love. There are moments when it's hard to understand. There are moments when we learn, although we suffer. It's not easy to see, but it's so. Sometimes when it feels all is a fight and life's not here, then I will always be there trying to guide you through the tears. You and me, Angelina. We finally.
Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Låten ni precis hörde heter All These Different Roads av en kille som heter Rick Line. Det låter som han kommer från England, men just nu har jag honom livslevande här i studion. Välkommen Rick.
Tack så mycket.
Och det som var roligt, Rick, det var att jag fick ett mejl av dig om en fantastisk historia som du berättade. Vi tar det från början, varför jag intervjuar dig. För du är inte direkt någon 20-åring.
Nej, det var några veckor sedan som jag passerade den.
För du har gjort nämligen musikkarriär, eller vad ska man säga. Din musikkarriär har blomstrat vid 66 års ålder. Berätta först den kortfattade historien så alla fattar vem du är. För det är du som har gjort den här låten. Så ska vi sen ta det från början.
Rick Lyne heter jag och jag började skriva musik när jag var 10-11 år på engelska. Och det var ingen annan än jag själv som lyssnade på det där. Men sen gick åren och fortsatte skriva helger, kvällar egentligen under många år. Och sen med familj och 5 barn och allt det här så var det lite stilt i ett länge. Till den dagen den 13 juli 2016. Då jag på väg från Tyresö till Järfälla på cykel.
Du cyklar från Tyresö till Järfälla?
Ja.
Ganska långt va? Många mil?
Ja, cykelvägen så räknar jag ut att det är mellan 8-10 mil fram och tillbaka.
Hur lång tid tog du cykla från Tyresö till Järfälla?
Det beror på en och en halv timme.
En och en halv timme, ja. Fantastiskt. Ja.
Ja, jag var hyfsat tränad. Mm. Och den här morgonen så var jag på väg som vanligt vid Slussen. Och som de flesta stockholmare mycket väl känner till så pågår en del små arbeten där vid Slussen.
Det är kaos där nästan varje dag. Jag går förbi den där. Jag krockar nästan varje dag med en cyklist.
Ja, det var du som...
Nej, det var jag inte. Jag har inte sett någon.
Det var jag förstå.
Ja.
Skämt åsido. Just den här morgonen så hade Vägverket ställt upp en stor blockerande cementbumling nära något staket, precis tvärs över cykelbanan. Och jag cyklade precis som vanligt.
Vilken väg tog du då?
Slussenbacken, Götgatsbacken. I full fart, dessvärre.
Mm.
Och såg den här cementbiten lite väl sent, för den hörde inte dit riktigt. Och ja, visserligen så har vi människor sedan urminnes tiden haft en någon sorts inneboende längtan att kunna flyga. Och det hade jag också då. Jag prövade 2 sekunder där när jag mötte cementklumpen.
Cykeln gick på den och du flög?
Ja, jag flög in med huvudet i cementklumpen. Och hela
du
kroppen.
Flög in, ja, i cement?
Rakt in.
Okej.
Jag hade glömt att träna landning då efter flygningen. Så att, skämt åsido.
Kommer du ihåg någonting av det här?
Nej, jag var borta direkt. Det jag minns var att någon skrek ambulans och sen var jag borta. Klockan var 6.32 har jag fått reda på efteråt. Och sen vaknade jag när ambulansen var där och skjutsade iväg mig. Och började med att berätta att jag inte skulle vara skärrad eftersom x antal tänder hade givit sig iväg till sökaren med någon annat boende. Mm. Eller min mun. Så att... jag var inte vacker. Det är inte normalt sett heller.
Hela huvudet åkte alltså rakt in i cementklumpen.
Ja, och tog emot med handen då. Så tänderna åkte, det var hjärnskakning och jag såg ut som en stort helskägg av sår.
Blodig massa i ansiktet.
Ja, under, ja.
Mm. För att bara säga så här, du ser väldigt okej ut nu. Man skulle inte kunna gissa att du har varit med om en olycka i ansiktet.
Nej. Det kommer en till sen. Men det, kan... ja. Det som var magiskt, det gick ju bra till slut. Det som var magiskt var att han just den här morgonen efter 1 kilometer från bostaden då i Tyresö vände om och hämtade min sons hjälm.
Aha.
Jag tillhör den generationen som inte var van att cykla med hjälm. Och
aha.
Riktiga män cyklar inte med hjälm.
Nej. Då hade du varit död.
Då hade jag inte suttit här. Nej, då hade det varit svårt hjärnskada. Så jag fick hjärnblödningar.
Fick en hjärnskada, trots hjälm.
Och blödningar, ja. Små blödningar visserligen, men de räckte till. Så det tog ett... jag var sjukskriven på hel eller deltid under nästan 9 månader. 69 månader.
Mm. Vad jobbade du med förresten då?
Då hjälpte jag arbetslösa av alla sorter, åldrar, nationaliteter att... inte hitta arbete.
Coach?
En form av coach för ett företag. Och det komiska var att när jag kom till sjukhuset så bad jag personalen ringa till mitt arbete och säga att jag kom på måndag.
Mm. För så tänkte du?
Så tänkte jag kom på måndag.
Mm.
Men hjälmen var ju fantastisk för det var en enda gången som jag använde hjälm på vägen till jobbet. Och då fick jag en tid där jag kunde inte... Läkare och terapeuter sa att om jag spelar något instrument så kan jag få igång nervbanorna snabbare i händerna, för det gick ju inte alls.
Och du spelade redan innan ett instrument? Du hade spelat gitarr, eller?
Ja, men länge sedan.
Aha, oh, så du hade inte hållit uppe den här spelandet?
Så att jag kunde inte ens hålla en gitarr. Båda händerna var skadade, en var helt bruten. Det gick inte. Men för att motivera mig till den här långa rehabiliteringen och för att få igång handen så började jag spela. Och när jag började spela så kom det en massa sådana melodier i huvudet och sen där måste jag göra någonting av.
Men du kunde grunderna eller grepp och sånt?
Ja, jag visste hur man skulle ta. Men jag kunde inte hålla.
Nej.
Jag kunde inte nå.
Men du visste liksom A-moll hur man höll?
Ja, visste jag.
Och du kunde spela liksom du kunde grunderna på gitarr?
Ja, grunderna kunde jag, precis. Mm. Och efter några månader så började jag kunna greppa gitarren. Och sen gick det snabbare. Men det kom så mycket musik på vägen. Och det var avsiktligt. Därför att jag tycker om att göra musik. Och nu fick jag tid. Jag har sjukskriven till att göra det. Och så handen började fungera.
Och det där kunde du skriva noter och sånt? Kan du sånt?
Nej, jag kan inte noter. Men jag kan nynna in och prata in. Och det finns ju telefoner och allt annat.
Ja, så du kunde liksom få ut dig ur dig dina
toner? Det kunde jag.
Ja.
Sen började det här låta så bra, det hände så mycket, så att jag kontaktade en studio jag känner till. Kanske Sveriges största idag faktiskt, Nox Studio.
Lite finare än den här studion kanske?
Ja, marginellt.
vi är en mick i den här studion. Ja.
Väldigt många kända musiker, internationella och nationella springer. Och de hörde de här melodierna då. Det här måste vi göra någonting av.
Men om man går till en studio, får man själv betala då? Eller är det de som satsar på en då?
Jag ringde dit och jag träffade dem. Jag har träffat ett par av dem tidigare i olika sammanhang. Och vi kom överens, så här kan man säga, om ett riktigt bra avtal. Mycket bra avtal. Och de trodde på det här. Och det visade sig att det var rätt också. Så att, och det ledde till några låtar där. Sen fortsatte vi göra klara albumet på olika ställen.
Du gjorde en CD helt enkelt.
Ett album. Jag ville ha
ett album.
Jaha.
Och den heter, för er som vill gå och köpa den här, så heter den... Ja, du får just tala om själv vad den heter.
Den heter Signs Along the Road. Och den, så heter också titellåten. Och titeln anspelar helt och håller på tankarna kring olyckan.
Aha.
Den finns inte i affärer.
Nej.
Det säljs vid spelningar och konserter.
Och på din hemsida?
På Amazon Music, Deezer, Google, iTunes, alla de här nedladdningsbara sajterna. Ja.
Vi kommer spela den här låten på slutet av. Så att ni som lyssnar nu har ju någonting att se fram emot om ni lyssnar klart på hela intervjun med Rick. Ja. Så du är vid 66 års ålder har nu slagit igenom.
Det här gick riktigt bra. Den jag slängde in på några sajter för marknadsföring av ny musik, internationella, eftersom det är på engelska. Och det började ganska snabbt bli ett rejält intresse. Och det här var det 10, 20, 30, 40 tusen olika låtar på hela världen, i alla genrer. Det började med att den började klättra på singer-songwriter-listorna och toppade både Sverige och utomlands.
Jaha.
Och sen fortsatte det med att den toppade också titellåten bland annat, listorna över all musik. Alla musikgenres på alltså The Global Chart som singel. Det var ju helt fantastiskt. Oh.
Men Rick, hur funkar det? Om man lägger sina låtar på nätet, tankar inte folk hem dem gratis och lyssnar på dem gratis? Hur får man betalt om man då är musiker?
Jag såg det här
musiker?
Som, eftersom jag var okänd.
Mm.
Knappt min familj kände.
Din familj visste inte vilken stjärna de hade i sin familj.
Nej, visste jag inte själv heller.
Nej, det visste du inte. Ingen i din familj, inklusive du själv, förstod inte vilken storhet det var.
Nej, det har tonats ner. Ja. Vi är små, men de har känt till lite. Mm. Men så jag lade ut den gratis. Därför att som ett visitkort.
Mm.
För att de skulle vilja lyssna överhuvudtaget. Om jag möter någon Karl-Evert Rubentoft, då säger det mig ingenting. Man måste känna igen namnet. Så det spridde sig på det sättet. Så att jag fick, jag får ju via Spotify och nedladdningar och allt där. Och det kommer beställningar via nätet på de fysiska skivorna som jag skickar. Och det kommer beställningar på var kan jag köpa det här, när ska du uppträda, kommer du till vårt land och allt det här. Så att...
Får du från Stim?
Oh ja.
Och du får från Spotify. Får man fråga, går du att leva på det här nu?
Nej, det gör det inte. Inte ännu. Men jag är pensionär som du förstår. Ja. Jag har min pension i grunden där. Men jag spelar ute. Mm. Det innebär att det dyker upp sin pengar varje låt jag spelar. Jag skulle kunna spela väldigt mycket nu. Och det är lite festivaler på gång och det är lite förfrågningar här och var. Mm. Och nu är det lite kul att vara just i Tyresö. Men det kommer också radiostationer här och var, även utomlands. Men vi är först.
Ja! Ja. Perfekt, det här som du ska komma först. Ja. Vi har även en... Vi har en kille som heter Ulf Bejerstön som ibland håller på här på radion. Han har någonting... Han som bokar in artister på olika ställen. Känner du honom?
Jag känner till honom på Ängel ibland. Mm.
Ja, precis.
Där jag har spelat också.
Aha, okej, vad roligt. Ja. Han brukar komma hit och berätta om sitt liv och musik. Och han är... Så att vi har många bra musikmänniskor i Tyresö. Det är faktiskt väldigt roligt. Men Rick, heter du Rick Line från början? Det är ditt artistnamn.
Det är mitt artistnamn. Jag heter Rick Gislén.
Gislén?
Gislén, ja.
Det var ett bra namn. Varför heter du inte så som musiker då?
Därför att jag fick tipset om att internationellt så...
Ska man ha ett bra namn?
Sen har jag hetat Rick Line på min hemsida, på min mailadress i 20-30 år.
Aha.
Eller inte 30. Så.
Hur kommer det sig att du valde Line som namn?
Det sa studion.
Aha.
Du ska heta Rick Line.
Aha.
Och de jobbar internationellt. Och jag, jaha.
Mm. För ja, Rick är ju inte heller någon... Rickard är ett svenskt namn. Du låter ju som du är en engelsman.
Ja, det låter så. Det finns ju ett påbrå några generationer tillbaka. Och alla mina fem söner har också ett eller flera namn som är engelska. Så det finns inte, det ligger...
Har du haft extra lätt med engelska själv? Har du bott i England eller någonting sånt?
Nej, men när jag gick i skolan så var vi den första årskurs i Sverige som läste engelska från årskurs 2 redan, som försöksklass.
Ja.
Och så jag har det med mig.
Så nu ska vi ta det från början. Du föddes inte i Tyresö?
Föddes i Hälsingland 2 månader för tidigt.
I Hälsingland? Var någonstans i Hälsingland?
Söderhamn.
Söderhamn, ja.
Men det var en misstag. Inte att jag föddes, men mamma var på besök där.
Jaha.
Och då kom jag lite för tidigt.
Men var växte du upp någonstans då?
I Hökarängen.
I Hökarängen?
I Stockholm, ja.
Det är inte så långt från...
Nej.
Nej, för du pratar inte så mycket hälsingmål precis.
Nej. Jag kan väl jollra på hälsingmål, för jag bodde där den första veckan.
Jaha, okej. Jaha, och vad gjorde du? Vad gick du i plugget någonstans då?
I Hökarängen också.
Gubbängen,
ja. Och Hökarängen.
Och vad ville du bli när du var liten och vad utbildade du till?
Jag ville från början bli journalist och ville praktisera som journalist, men skolan var inte några sådana platser. Sen jobbade jag i verkstadsindustrin nästan 10 år och sen började jag så att säga sadla mer och mer mot psykologi och beteendevetenskap.
Jaha, du pluggade sånt?
Kurator... personlig utveckling, ledarutveckling, organisationsutveckling, allt som hade med relationer i någon form att göra på jobbet eller privat eller i arbetet.
Hur gjorde du då? Gick du någon privat utbildning eller
universitetet?
Ja, och läste
beteendevetarlinjen, en del personal- och arbetslivsfrågor och socialhögskolan. Jag höll på i 6 år.
Aha. Ja, jag har också faktiskt gått på socialhögskolan. Fast jag slutade mitt i allt. Det var på den tiden när det var ganska flummigt på socialhögskolan. Så jag hoppade av. Ja. Mm. Däremot min dotter gick sen på socialhögskolan. Mm. Utan att veta att hennes mor en gång hade försökt.
Ja.
Ja. Men det är väldigt intressanta områden i livet att hålla på med människor.
Allting handlar om relationer.
Ja.
Precis, vare sig du går in i en affär och handlar med någon som står på andra sidan disken, så är det en relation.
Ja.
Du har vänskap, du har kärlek, du har på jobbet, du har allt. Mm. Allt är relationer.
Precis. Men du sa att det är 5 barn.
5 söner, ja.
5 söner. Ja. Är de födda i Tyresö?
2 är födda in i Älta.
Så du började, ni flyttade först i Älta?
Och sen 3. Här i Tyresö.
Hur kom det så? Det måste alla berätta. Hur kom det sig att ni valde bosätta er i Tyresö?
Ja, dels så hade jag ju fantastiska vänner i Tyresö. Så att jag har ju rest fram och tillbaka till Tyresö sedan jag var i 20-årsåldern. Mm. Och trivs i Tyresö. Trivs med miljön, trivs med hela kommunen faktiskt. Och sen fick jag jobba i Tyresö under en period. Mycket, mycket fin, vacker och härlig kommun.
Mm. Var bor du någonstans?
Nu bor jag på Libodaberg vid Mellanbergsvägen borta ja. Vid där sidan.
Nu får du något meddelande här på din telefon.
Ja, det var Madison Square Garden som ville ha en veckas spel.
Artister måste alltid vara liksom nåbara när tv ringer. Ja. Då fattar de att du sitter i en radiostudio här så att de är på gång här, står på köer ja. Utanför. Men dina barn, de är uppväxta i Bollmora.
Vi har bott i Kursboda, vi har bott i Tysestrand och vi har bott på Libodaberg här borta. De är flera ställen.
Och dina barn har också ditt efternamn?
Gislen, ja. Ja, Gislen, ja.
Och det är ett ganska ovanligt efternamn, ja.
Jag kommer från Jämtland från början för x antal generationer sedan.
Det är bra. Man ska ju ha unika ja. Namn.
Ja, man ska ha det särskilt, ja. Man ska vara lite märkvärdig.
Lite.
Så att man inte syns och märks.
Ja. Men du valde då att jobba i Järfälla. Det är ju precis på andra sidan stan.
Ja, men det hade att göra med att jag ville jobba med människor som är en bit från arbetsmarknaden. Och jag hade en idé om hur man kan styrka och stärka och lyfta och få och ge lite perspektiv som sällan kommer fram på sig själv när man marknadsför sig.
Ja.
Så att det, och där dök det upp sådana möjligheter.
Ja, för det har ju varit en stor satsning egentligen där med coachning.
Ja.
Ja. Är det så lätt egentligen? För det, nu när vi pratar här så har man ju lagt förslag på att lägga ner stora delar av Arbetsförmedlingen. Och sagt liksom att de privata är mycket duktigare på att fixa jobb. Ungefär som att det är problemet i själva förmedlingen. Ordet förmedling finns, man förmedlar inga jobb. Men är inte det ett problem att vi har en arbetsmarknad som söker en viss kompetens och de människor som är arbetslösa har inte den kompetensen?
Ja, du har en poäng där. Jag har jobbat med det här så pass länge nu. Och utifrån alla aspekter med arbetsförmedling och samarbete. Och jag kan oerhört mycket om olika privata anordnare. Jag jobbar hos några själv också.
Mm.
Och du har rätt där, det finns en, det här är verkligen på riktigt, det finns en, det är pengarna som driver och man tar hand om de som är lätta att få ut.
Ja.
Och så skaffar man sig stora kvantiteter av andra för att få en basinkomst. Och det har till och med hänt att, händer, att, och anordnare köper arbetslösa.
Mm.
Kommer du hit så får du en dator eller kommer du hit så ger vi sig till att... För då får de pengar från Arbetsförmedlingen.
Mm.
Och är det lätt att få jobb så får vi lite mer pengar för dig. Så vi, och det pågår under ytan mycket mer. Och jag vet, är väl insatt i de här dumheterna.
Mm. Och jag är nära anhörig som också jobbar på Arbetsförmedlingen.
Mm.
Med de som egentligen står längst från arbetsmarknaden. Ja, ja, och det är människor som är... Många är 55 plus, har jättesvårt att få jobb oavsett att de kanske ibland har kvalifikationer. Det är människor som inte kan svenska ordentligt. Det är människor med psykiska handikapp, det är droger. Alltså människor som har gått arbetslösa halva sitt liv som nu ska tvingas ut i vad då?
I vad då? Jag håller helt med. Och sen har vi den här åldersnojan i Sverige.
Mm.
Där vi har en fantastiskt många, mycket, mycket kompetenta människor både inom sitt yrkesområde och när det gäller att arbeta tillsammans med andra som inte, man läser inte ens deras ansökningar.
Nej. Och det tycker jag också är väldigt underligt, det här med en arbetsgivare har ju rätt att låta någon jobba till 100 om den vill. Mm. Det finns ju ingenting som hindrar en arbetsgivare att låta en människa jobba vidare. Men det vill man ofta inte. Och jag kan ju ibland känna lite grann så här, nu säger man, nu vill ju staten för att klara sin ekonomi kanske säga, ja nu måste folk jobba längre så vi ska höja pensionsåldern. Risken är väldigt stor att människor då jobbar kvar. Och de som är duktiga på mitt jobb, de slutar tidigt och går i pension så fort de kan. Medan de som inte har någon liv och inte orkar, de jobbar kvar. Så arbetsgivaren har ju också ett problem att vissa människor vill de behålla, men de drar och flyttar på sig. Medan människor som de kanske vill bli av med, de håller sig kvar.
Det är rätt. En fara med det här är att nästan alla jobb idag söks via nätet.
Mm.
Det innebär att man söker, är du duktig på att skriva svenska? Är du duktig att formulera det i skrift?
Ja.
Så väger du mer än det du upptäcker när du möter en människa öga mot öga.
Aha.
Så kan du inte skriva riktigt bra. Du missar kroppsspråk, Du missar tonfall, du missar allt det här. Mm. Jag kan berätta exempel. Vi har personer som till exempel söker som mattläggare eller målare eller tapetserare eller annat, kommer från andra länder och är oerhört duktiga.
Yrkesduktiga.
Så till den milda grad.
Mm.
Och så skriver de en ansökan där det är kragglig svenska. Och då rekryteras de inte därför att de skriver dålig svenska.
Ja.
Och det är inte det den här kompetensen handlar om. Nej. De ska vara duktiga på sitt arbete. Så vi missar kompetens.
Som, ja.
Det är precis den vi behöver för jobbet. För att vi allt för mycket fokuserar på det skriftliga.
Mm.
Kompetensen hos en person vi aldrig har sett eller träffat eller lyssnat på.
Ja, men det är galet. Sen är det galet tycker jag då. Min man var arbetslös ett tag. Därför att han sa upp sig sent i livet från sin arbetsplats när han var 61. Och bara gå in på Arbetsförmedlingen och sitta och fylla i. Alltså vi hade ju ångest båda två när vi skulle... Han var ju tvungen att söka en massa jobb som man visste han inte kunde få. Och till slut blev han ju så ledsen egentligen. Eller kanske inte, det skulle han nog inte erkänna att han blev. Men han... Det var ju frustrerande att skriva. Jag heter Bosse, 62 år. Och han visste att ingen skulle komma. Och så skulle man ösa ut de här ansökningarna.
Mm.
Och så gick han på en coachningssamtal som bara handlade om hur hans CV såg ut.
Ja,
och hur hans brev såg ut. Och sen, sen började han ju söka jobb som man tänkte, det här måste jag kunna få. Jag kan ju bli kyrkogårdsvaktmästare. Jag kan ju köra budbil. Jag kan ju göra det här. Men inte ens de jobben kommer på.
Nej.
För det sökte ju tusentals andra också.
Absolut. Det finns, när vi nu söker via nätet så hamnar vi i en lista.
Filtrering.
Ja, massor av människor. Vi har 500 som söker sig.
Mm.
Och då funkar den mänskliga hjärnan så. När man sitter och läser de här så orkar man inte läsa allt.
Nej.
Man läser det som är först. Och sen börjar man sovra. Så det finns så mycket delar i det här där vi filtrerar bort omedveten kompetens som vi behöver.
Ja, men också den här idiotiska grejen att för att få A-kassa så måste du söka ett antal jobb som du vet att du inte kommer få. Så att vi kan ju, jag jobbar ju på IT-sidan. Vi kan ju få ansökningar av människor som inte kan någonting om IT. Därför att de ska söka jobb bara, rakt av. Så att det blir också, det gör ju det att företaget använder ju sig av något annat företag för att ta hand om jobbansökningar. Ja, för det är ingen chef som någonsin kan säga vi behöver folk för PC-support, det vill säga byta datorer. Så får vi hur många, det är ingen som kan sitta och hålla på med dem.
Nej.
Och det gör ju det att, hur anställer man folk idag? Jo, via kontakter.
Ja, via kontakter, ja, precis.
Då är det någon som tipsar, jag har en kompis som är duktig. Man orkar inte. Sen går man ut med en annons för man är tvungen.
Just
och så
det.
Söker tusentals människor.
Ja, men det är så. Vi hade folk hos oss som sökte jobb som sjuksköterskor och allt möjligt. När de började tröttna på alla jobb, de måste söka för att de ändå inte får dem.
Nej, då vet man ju från början att man kommer få en... Då behöver man inte bli besviken.
Nej, och Arbetsförmedlingen hade så mycket att göra då, så de hade inte tid att sitta och kolla allt det där. Men alltså, det var människor med grundskoleutbildning som sökte både generaldirektörer och saker allt möjligt. Men de har gjort, kollade med listan, de har kört sina 10 jobb.
Ja.
Så de har sökt och fick de sin A-kassa. Alltså, systemfel någonstans.
Ja, men det är nog galet. Och sen nu pratar man ju om att men de privata kommer att vara mycket duktigare på det här. Det handlar ju inte om de privata. Det handlar om att vi idag har en arbetsmarknad utan enkla jobb.
Mm.
För jag jobbar ju då på Sveriges Television som ett jättestort företag. Och vi drar ju ner hela tiden, färre och färre. Så fort det är någon som slutar så ersätter vi inte den personen. Och de enkla jobben, de försvann ju jättelänge sedan. Förut hade vi någon som hette ekonomiassistent som satt och kollade fakturer. Eller personalassistent som satt och kollade reseräkningar och satte in papper i pärmar. Sådana jobb finns inte idag, utan det får cheferna själva sköta om. Så mina chefer går ju omkring och fyller på kaffeapparaten och gör allting. Alla de yrkesgrupperna är borta.
Ja.
Så att det finns... Alltså, och det läskiga tycker jag nu blir jag jätteupprörd här, för det här är en av mina riktiga käpphästar. För jag var nämligen facklig, och det är en av de svåraste grejerna när man var facklig, det var när någon skulle sluta. Det här är det kanske, det är den personen i Sverige som kan mest om steadicam-kamera, bla bla, alltså en riktig yrkesperson som då ska sluta. Då sätter man upp en annons.
Mm.
Så då kommer han och säger, titta vad de söker efter mig. Jag är den enda i Sverige som kan det här. Nu söker de någon som kan mer än vad jag kan. Jag kan inte själv söka det här jobbet. För då säger man, högskolor, du ska kunna engelska, du ska kunna det. Så man höjer ju ribban jättemycket på de här annonserna. Så man blir, de blir ju ledsna med personerna. Därför att de själva skulle, fast de är de som kan jobbet, kan inte ens söka sitt eget gamla jobb om de hade haft chansen. Nej. Så det är nog galet i det här systemet just nu.
Ja, det är det. En del utnyttjar det här på olika sätt.
Ja.
Det
vilka utnyttjar det? Hur menar du då?
Nej, men jag menar, om du tänker på anordnare.
Ja.
Jag har sett mycket, jag ska inte sitta och avslöja mina företag jag jobbat på. Men det är förfärliga saker som är förfärliga saker som är i den där marknaden.
Men om du träffar då en klient, kallar ni dem då för klienter. Hur kan man uppmuntra en människa? Hur kan man hjälpa en människa att få jobb? Om det mest handlar om att skriva snygga CV:n?
Ja, det är det som är min grej att säga. Det handlar inte om att i första hand skriva en massa snygga CV:n som landar i en papperskorg.
Nej.
Någonstans. Det handlar om att ett helt annat tänk. Om hur skapar man den där kontakten med företag eller med människor som känner någon.
Det är via kontakt. Man måste gå via sina kontakter.
Och då handlar det, först och främst handlar det om relationsskapande.
Mm.
Många av de här lever i sin lilla bubbla.
Ja.
Med ett självförtroende som är
uruselt. Noll.
Noll, ja. Och som inte alls motsvarar vad de egentligen kan.
Nej. Och det går ju väldigt fort när man blir arbetslös att tappa sitt självförtroende.
Många av dem gömmer sig därför att det är skamligt att säga till sina bekanta, till och med till sina släktingar, att jag har inget jobb.
Nej.
Det finns exempel på de som låtsas gå till jobbet.
Mm.
Och det här är en tyst, en stor grupp som är tyst. Alltså, det kommer inte fram i sin helhet.
Nej.
Och de sitter inte i några styrelser, de sitter inte i några politiska korridorerna. De sitter inte, jag har ju föreslagit att att arbetsförmedlingen, en del grupper som jobbar med såna här saker, också ska representeras av en del arbetslösa som ser på det perspektivet.
Ja.
Om man nu kallar dem för kunder så måste också de vara med och utvärdera den produkt.
Just det.
Men det fick jag inte gehör för. Nej. Det gör vi, då var det någon politiker och en högre arbetsmarknads. Ja. För arbetsmedlingen. Men det måste ju utgå från för de är tysta.
Ja.
Och de är många.
De är många.
Och de kostar pengar.
Mm.
Så det finns väldigt, väldigt mycket att jobba med där.
Det här är ett jätteintressant och viktigt ämne. Och jag tycker att om man ska ta tur med någonting så måste man titta på det som det är.
Ja.
Och det gör man inte.
Nej, det gör man inte.
Nu låtsas man att om man bara gör om hela systemet med ett annat system så kommer det bli bättre.
Ja.
För vi efterfrågar ju högkvalitativa människor som har gått på högskola och jobbat länge och kan perfekt svenska och bla bla bla.
Mm.
Och det är inte de som är arbetslösa.
Nej, precis.
Mm.
Nej, det finns mycket att jobba med. Väldigt mycket att jobba med.
Mm. Var det ett intressant jobb eller var det frustrerande när man sitter och håller på med och coachar folk?
Det är intressant. Det är jätteviktigt. Nu har jag min egen modell som jag går efter.
Ja.
Och det känns jättebra när jag får väcker människor och väcker de här företagen och väcker ändra på rutiner och regler och förhållningssätt och synsätt. Så det finns mycket att göra. Så funkar jag. Får jag en på rätt spår så sen berättar jag för den annan att så känns det bra.
Mm.
Det är intressant och det är jätteviktigt. Men det är väldigt, väldigt viktigt att arbetsförmedlingen såväl som de här coacherna, det man kallar för det, vet vad det handlar om.
Mm. Egentligen vet de ju väl det.
Ja,
tror du det? Tror du inte att de också ser, de som jobbar längst ner i den här verksamheten måste ju se det här systemfelet som är nu?
Jo, många ser det. Många ser det, men de kan inte göra någonting åt det.
Nej.
Nej, det stämmer.
Mm. Men nu har du blivit pensionär. Var det länge sedan?
Det är år 65 gick jag ju.
Ja.
Som
alla. Så du har varit pensionär ett år, eller?
Det blir två år snart.
Ja. Två år snart.
Ja.
Men då har du alltså från ett stilla pensionärsliv blivit en ny karriär.
Ja, det är det. Jag satt så mycket på det här nu. Och vi håller på med en ny skiva som kommer bli helt fantastiskt spännande. Och det gör ju också att och musiker, som duktiga musiker som finns med i det här också. Så det ser bara roligt ut.
Men när du går på en scen, spelar du själv då? Eller har du musiker med dig?
Jag har det olika. Det är klart att spela själv ibland. Mm. Men jag har alltid ett par musiker med mig. Och det kommer bli fler också.
Mm. Ska du spela någonstans i Tyresö närmaste tiden?
Det är ingen som har frågat.
Men då måste vi säga då till dem som lyssnar på det här att nu har ni världens chans att se till att Rick Line, som egentligen heter något annat, får, för det ni ska söka på är ju på din hemsida då, och lyssna på den här musiken som fanns både på Spotify och på andra ställen. Så att nu har vi nu en halvtimme gått, Rick. Jag tycker du får komma hit igen och berätta om man säger saker. Antingen om det här också ditt arbete, men det här är ju jättekul att få följa din succé över världen.
Ja, det finns några saker som är viktiga här tycker jag. Det ena är att oavsett musik, något till synes tragiskt, olyckligt, förfärligt som händer i livet kan leda till någonting helt annat om vi öppnar upp.
Just det.
Det kan handla om att man får mer tid för att snickra eller ut i naturen eller vad man nu vill göra.
Du fick tid.
Ja. Och det här med åldern. Det är inte för sent för någonting innan du själv säger till dig själv. Det är för sent.
Ja. Och du fick inga men egentligen av det här, den här olyckan?
Nej, det här fingret.
Ja, du har ett litet finger som är lite böjt.
Lite böjt, ja. Men
funkar det bra på gitarren, det där lilla fingret?
Man får hitta knep för att komma åt. Men det som var som avslutningsvis då, det som hände den dagen som kort efter att skivan var inspelad, var en vecka efter, så hände det igen.
Vadå igen?
Jag snubblade ute på en totalkant, klev ur en bil och såg inte att det var... Och får med huvudet ner i kanten, totalkanten, och blev medvetslös igen. Och blev räddades av en granne som kom gående och framstupa sidoläge. Och bröt andra handen, slog ut tänder en gång till, medvetslös.
Skojar du?
Nej, det är sant. Det här var inspelat. Den här gången så tog det inte så lång tid i rehabiliteringen. Så det hände alltså, och sen bröt andra handen. Och så.
Hur länge sedan var det här, sa du?
Det här var 29 april 2018.
Oj!
Skivan var klarspelad precis någon vecka innan och sen gavs den ut.
Och hur lång tid tog den rehabiliteringen då?
Den pågår i viss mån fortfarande med den här handen. Då, så, men jag kan ju spela. Och de säger det att det är precis det jag ska göra. Så jag kan spela. Jag är ute och spelar mycket. Mycket, mycket, mycket. Och de säger det är bara bra.
Vilka grejer! Du måste ha en ängel bredvid dig. Du måste, va?
Ja, en hel armé med änglar.
Du måste det är nästan som att man blir lite religiös när man hör dig. Va? Ja. Ska vi lägga på den här låten som då är din huvudlåt? Vad heter den?
Den heter Signs Along the Road. Och den handlar om att gör det du är ämnad till. Och lämna människor som bromsar och är negativa bakom dig. Och släpp fram allt det här fina du har.
Det är fantastiskt bra. Den här lägger vi på i sin helhet. Och om de vill då kontakta dig eller få mer information, vad heter din hemsida?
Den heter www.rickline.se. Rickline är ett namn.se.
Mm. Jättebra. Tack Rick för att du kom hit och tack för att du mejlade oss och tack för att vi är först om det här. Och lyssna gärna vidare på Tyresö Radio. Programmet heter alltså, eller vår kanal heter Radio Tyresö. Den sänds på 91,4 MHz här vid Tyresö. Men man kan gå in på www.tyresoradion.se. Och man kan följa oss på Facebook och man kan lyssna på oss via telefoner och allt möjligt som vanligt. Så på återhörande, och jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Someone up there in the blue. Signs along the road. Mm-hmm.
long ago, how it ended with a lie. Why you? Why me? Why we? Thoughts are giving in, but now I understand.
Signs along the road.